under en polkagrisrandig filt innan hon avtäcktes.
Ja, men det är en mycket märklig upplevelse. Man ser lite dåligt, men jag hade Lotta Rammes stadiga hand som höll i mig hela tiden. Och sen så ökar ju pulsen och skakningarna i benen ju längre jag närmade, eller närmare man kom scenen. Men kul grej!
Karamell- och diktstipendiet har delats ut sedan 1983 för att uppmärksamma gärningar i Povel Ramels anda. Skådespelaren och komikern Hanna Dorsin satt i årets jury.
Ja, men man ska väl kunna lite av allt inom underhållning, skulle jag säga. Dels skriva, vara rolig, sjunga, agera. Ja, lite en mix.
Reporter Isak Krona. Så vädret ikväll och i natt blir det skurar på många håll. Imorgon får Götaland blåsigt, en del sol men också en del skurar. Svealand, regnskurar på många håll. Södra Norrland, mulet med skurar. Norra Norrland, en del sol men moln och skurar brer ut sig under dagen från sydväst. Där sätter vi punkt för denna sändning. Producent Louise Haag, jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 5, det är söndag eftermiddag och nu ska vi sända Filosofiska rummet. Programledare Cecilia Strömberg Wallin med gäster.
Filosofiska rummets program där ni lyssnare ställer frågor är tillbaka. Bland annat om medborgare i ett land som startar krig kan vara oskyldiga offer. Om meningen med att spela cello. Och om de döda verkligen ska få bestämma över oss levande med sina testamenten. Här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och här finns filosoferna Lyra Ekström Lindbäck, Jonna Bornemark och Torbjörn Tännsjö. Äntligen, vill jag säga.
Äntligen tillsammans igen.
Ja, jag har saknat er. Och oss. Har ni gjort det?
Ja.
Varje dag.
Ja, men vad härligt. Då kör vi igång. Första frågan kommer från Seth Larsson i Valbo och lyder som följer. I ett land som startar ett krig, finns det någon medborgare som kan anses vara helt oskyldigt offer i detta krig? Ett självklart svar kan ju vara barnen. Men är det någon enda vuxen medborgare som är oskyldigt offer i ett sånt krig? I Tyskland till exempel är de som inte krigade men hejade fram Hitler oskyldiga. Eller är de som röstade emot Hitler men aldrig sa emot i kamratkretsar och fikarum oskyldiga offer? Torbjörn, vad säger du? Finns det någon vuxen medborgare som kan anses vara ett oskyldigt offer i ett land som startar ett krig?
Det skulle jag, tror jag, vilja generalisera frågan till brott mot krigets lagar i största allmänhet. Inte bara när man orättmätigt inleder ett krig, utan också när man gör sig skyldig till förbrytelser i kriget naturligtvis. Det är samma frågeställning egentligen, och den tränger sig ju på oss väldigt mycket nu i den tid där vi lever. Och det är en svår fråga att besvara, tycker jag. Alltså det finns liksom en juridisk sida av saken och det finns en moralisk sida av saken. Den juridiska är också uttryckt i moraliska termer. Vi har ju lagar kring hur krig får föras. Och det är två typer av lagar. En som säger att det är fel att inleda krig, att angripa andra, men det är rätt att försvara sig. Men det där spelar ju ganska liten roll i praktiken, som vi ser den bestämmelsen. Sen finns det en annan uppsättning lagar som reglerar för hur kriget får föras. Vad som är just in bello, som det heter på latin, då i de här lagstiftningssammanhangen. Och där är själva utgångspunkten dramatisk, kan man säga. Där likställer man ju angripare och angripen. Samma regler gäller för båda sidor. Det är en sorts moralisk likställdhet där.
När man väl är i krig.
När man väl är i krig. Man får döda den soldaterna som försvarar sig. Men man får inte angripa civila. Och samma begränsningar, samma rättigheter gäller för båda sidor. Och det är sånt som gör att man börjar undra egentligen. Den där skillnaden mellan civila och angripare och så. Är den så helig och rimlig alltid att upprätta? Och som frågeställaren tänker, är det inte så också att många då som hejar på sin egen sida när de bryter mot krigets lagar på det ena eller andra sättet angreppskrig eller angriper civila direkt utan att först gå omvägen över militära mål, så att säga, vilket ju kan vara tillåtet. Hur ska man bedöma detta? Och då är det ju filosofer som har ifrågasatt den här lagstiftningen och tyckt att de där gränserna är inte rimliga mellan civila och militärer. Till exempel Jeff McMahon, en amerikansk moralfilosof som nu finns i Oxford, eller Helen Frow, en brittisk filosof som nu finns på Stockholms universitet, har båda argumenterat för att det är något tokigt med den där, att man jämställer båda sidor moraliskt.
Hur tycker de att det borde vara?
De tycker att det borde vara fel att angripa också de soldater som försvarar sig. Och varför är de soldater som försvarar sig modigt går ut i krig, varför har de ett starkare skyddsbehov än civil på den angripna sidan, så kanske har krånglat sig undan plikten att försvara sitt land och så. Så att de ifrågasätter denna uppdelning ungefär som jag anar att frågeställaren gör. Och det är inte så lätt att försvara den här gränsdragningen från moralfilosofisk utgångspunkt. Om man är pliktetiker eller rättighetsetiker och tycker att vissa handlingssätt är fel oavsett konsekvenserna, så kan man tycka att det är något konstigt i den här lagstiftningen. Om man är utilitarist som jag kan man kanske säga att det kanske har bra konsekvenser att man har lagar som jämställer angripare och angripen moraliskt. Om konsekvenserna är bra så är jag beredd att leva med det. Men många tycker att det är konstigt. Och det är väl det den här frågeställaren också tycker. Och jag tror att det, om vi gör en rent strikt moralisk bedömning, så är det ju väldigt ofta så att också så kallad civilbefolkning skulle kunna hållas ansvarig för det som sker. Och framförallt i demokratier. Om det är en demokrati som begår de här folkrättsbrotten, så är man ju ännu mer medskyldig om man också har upprätthållit och röstat till och med på den regim som gör det.
Mm. Jag tänkte också mer åt det hållet i hela den här frågan. Vem är det som startar ett krig? Är det en regim? Är det en diktator? Är det en folkvald? Eller skulle man också kunna se det som att det är en kultur, en nation som startar ett krig? Och ser man det så, så är vi ju alla del av den kultur som vi är del av. Och det är ju i princip omöjligt att helt skära ut sig ifrån den. Men jag tycker att det är ett bra exempel i det här att även om jag röstade mot det, så kanske jag stöttar det i samtal eller är tyst eller inte säger någonting, inte protesterar. Och där skulle man då kunna säga att på det sättet så är i alla fall vuxna aldrig helt oskyldiga, för man är alltid del av den här kulturen. Och det skulle kräva ett väldigt tydligt aktivistiskt liv mot för att skära ut sig. Och jag undrar nästan om det är möjligt.
Mm, jag tror att Torbjörn gör en viktig men väldigt svår distinktion mellan moraliskt och juridiskt ansvar. För man måste fråga sig också, vad implicerar den här eventuella medskyldigheten? Vilken typ av ansvarsutkrävning kan man förvänta sig? För det finns ofta en problematisk retorisk strategi kring våldsamma konflikter där man pratar om en civilbefolknings medskuld som en ursäkt för att man svälter ihjäl eller bombar sönder den. Och där kan man tänka att det kanske inte är ett proportionerligt ansvarsutkrävande av den eventuella medskulden, att hela ens släkt och familj mördas. Liksom.
Men vilket ansvar har man då att reagera mot det här angreppskriget i det land man bor?
Det här är ju en sån svår fråga, för att oskyldig blir liksom fel term här. Och framförallt måste vi kanske prata om grader av skyldighet. Men ska vi gå hela vägen till att riskera mitt eget liv om jag protesterar väldigt starkt mot en regim där protester inte ses med blida ögon, eller hamna i fängelse för att jag är vapenvägrare eller någonting? Det finns ju människor som gör de valen och som går hela vägen på något sätt i sitt motstånd och därmed också offrar hela sina liv för det. Men de allra flesta väljer ju någon typ av medlöparväg. Och till syvende och sist så är det ju det som gör det möjligt. Att driva ett krig till exempel, trots att stora delar av befolkningen kanske till och med är emot det. Eller andra typer av fasor som vi har sett regimer utföra.
Men det är svårt att generalisera om konflikter i allmänhet också. Man behöver liksom situera en särskild situation historiskt, och då uppkommer plötsligt en nästan till oändlig orsakskedja av olika former av moraliskt ansvar som har lett till en viss situation. Alltså, krig och konflikter uppkommer ju sällan enbart av liksom förstörelselusta, utan människor begår våldsamma handlingar av olika anledningar, och de anledningarna kommer ur en viss historia.
Men jag tror att den här skillnaden då, den är problematisk, håller jag med om, Lyra, mellan det juridiska och det moraliska, men den är ju väldigt viktig att upprätthålla. Alltså, för att moraliskt tycker jag att man kan kräva mycket av människor i form av motståndshandlingar och så. Apropå Hitler och så har det visat sig att utrymmet egentligen var ganska stort för att göra motstånd. Att folk med någon sorts entusiasm i själva verket deltog i folkmord och annat. Och, så att det, rent moraliskt är det rimligt att göra så. Men juridiskt så tror jag att det är, jag tror på den här lagstiftningen med ett visst förbehåll som jag kan komma till, men att det är ändå bra att ha en juridisk lika behandling av parterna, så att man kan ha, det låter absurt, men det är en sorts etikettsregler för hur man får föra krig. Mm. Och det är viktigt att slå vakt om de reglerna så långt det går. Det går ju inte särskilt långt, får man säga, när man ser på verkligheten just nu, men det kan vara viktigt.
Mm. Jag är inte så intresserad av den juridiska, utan tänker mer det moraliska och existentiella av att vara liksom del av en kultur. Och där tycker jag att det är jätteintressant det du säger, att ganska ofta så är det så att individer har ett lite större handlingsutrymme än man tror att man har. Och väldigt ofta så blir en hård kultur som blir allt mer likriktad, den blir liksom mer och mer likriktad i varje steg, så att säga, för alla vill göra rätt. Så. Och så blir det mer och mer likformigt. Så att det tänker jag är en sak som är viktig att hålla vid liv, är helt enkelt att vi faktiskt alla har någon sorts makt i den här typen av frågor. Vi har ju aldrig all makt, ingen har all makt, men vi har allihopa faktiskt en makt att påverka vart den kultur och den nation vi hör till är på väg.
Men om man tänker på ett land som Ryssland till exempel och anfallskriget i Ukraina, har ryssarna, är de medskyldiga då till det här anfallskriget?
Det är klart de är.
Rent moraliskt uppenbart, men där har vi också den här konstiga kulturella konflikten då, där Ryssland säger att Ukraina är en del av Ryssland, vi är samma folk. I Ukraina säger man att vi är två helt skilda folk, olika sorter som inte kan leva tillsammans. Så det är den typen av konflikter, kulturella konflikter, som underbygger naturligtvis också den politiska konflikten.
Men håller ni med, John, om att ryssarna är medskyldiga, trots att Ryssland ju inte är en demokrati till exempel?
Men jag tycker det är märkligt att prata om skuld utan att säga någonting om hur ska det här avkrävandet av moraliskt ansvar se ut och så vidare. För i situationen i Ryssland så kan man ju tycka att invånarna har en moralisk skyldighet att få tillgång till sann information om vad som pågår. Det måste ju vara det första steget. De flesta ryssar svävar ju i okunnighet om liksom vad som faktiskt utspelar sig i Ukraina, i och med att medierna är så kontrollerade av statsapparaten.
Jag tänker att det viktiga här är att inte falla i en dikotomi av så här skyldig eller oskyldig. För de är alldeles för grova. De allra flesta finns liksom, det finns däremellan. Men här tycker jag nog att vi faktiskt har en moralisk existentiell skyldighet i liksom olika grad, beroende på vilka vi är och vilka våra möjligheter är, att också försöka och se vad de kollektiv jag hör till gör.
Den här lagstiftningen, som jag säger, kanske är bra att ha, för det är bra konsekvenser att vi ändå har med etikettsreglerna för hur man får föra krig. Det finns ju en svindlande otäckt tanke här, att den här föreställningen står i vägen för en mer radikal hållning, mer radikal pacifistisk hållning. Kanske intalar vi oss bara om att det går att föra krig på någon sorts kliniskt riktigt sätt. Så, och egentligen borde vi kanske säga nej till krig överhuvudtaget. Jag känner hur jag mer och mer kommer tillbaka till min ungdoms radikalt pacifistiska ståndpunkter. Och i så fall är det ju vilseledande, man slår blå dunster i våra ögon om man ens lever med föreställningen om rättmätiga sätt att föra krig.
Det är dags att avrunda frågan, och jag tänker mig att svaret till sätt är att om vi håller fast vid den här moraliska tanken då kring, kan någon anses vara oskyldig i en stat som angriper en annan stat, att nej, kanske inte helt oskyldig, men det är en stor gradskillnad så att säga. Det finns många facetter och graderingar där. Ja, det här är Fråga filosofen i Filosofiska rummet med Torbjörn Tännsjö, Lyra Ekström Lindbäck och Jonna Bornemark. Och vi ska över till nästa fråga. Och nästa fråga kommer från Laila i Trångsund. Så här skriver hon. Jag har blivit helt uppslukad av att spela cello. Det är det enda jag tänker på och det som jag vill göra så fort det finns tid över. Det är ju egentligen en meningslös syssla eftersom jag är en glad amatör och gör det bara för min egen skull. Jag är rädd att det ska sluta kännas meningsfullt att spela eftersom det är just bara en känsla. Hur kan något så meningslöst ge mig mening? Lyra.
Ja, det tycker jag är en jättefin fråga. Och det slår mig först att Laila tycks utgå ifrån att meningen antingen skulle innebära att något specifikt syfte uppfylls eller så är det bara en känsla. Och det tror jag är en felaktig dikotomi som många fastnar i idag när man försöker tänka om konstens värde också. Om man ser till liksom, filosofiska, estetiska traditioner kring konstens betydelse så finns det naturligtvis många olika svar på den här frågan. Man kan se som Tolstoj gjorde konst som en form av kommunikation till exempel, eller som Hegel gjorde konsten som en form av andlig självkännedom för mänskligheten i allmänhet. Man kan se den som Platon gjorde som en form av bedräglig efterbildning av verkligheten. Men om jag skulle svara utifrån min egen personliga övertygelse på den här frågan så tror jag att konsten har liksom en icke-instrumentell mening, alltså att ingenting utöver dess egen utövning eller tillblivelse motiverar riktigt dess existens, men att den i den bemärkelsen också liknar kärleken och är en form av kärlek till existensen, kärlek till former, till ljud, till språk, en form av livsnärvaro som inte syftar utanför sig självt.
Har det mening?
Ja.
Någon sorts objektiv mening?
Fast på samma sätt som kärleken har en mening.
Ja, jag tycker också att det är en rolig fråga som också lite slår knut på sig själv. För jag tänker att meningsfullhet kanske inte ska ses ifrån det här prismat av att någonting som jag redan har bestämt, något sorts tydligt instrumentellt syfte som Lyra säger, skulle uppfyllas och bara då har det mening. Vad som är meningsfullt för oss är ju faktiskt helt styrt av att vi har känslor. Det är känslan som säger att det här är någonting vi vill till, det där är någonting vi vill bort ifrån. Det är känslan som ger oss en riktning. Meningsfullhet kommer bara ur känsla. Och då blir just den här formuleringen lite paradoxal. Att jag är rädd att det inte ska vara meningsfullt för att det är en känsla. Så jag skulle vilja liksom vända på alltihopa. Men sen så anar jag om inte det här bakom ligger snarare en känsla av att det bara är för mig. Jag mår bra i det här och jag borde ge någonting till andra med mina aktiviteter. Att det liksom är det snarare än att det är känslan som är problemet här. Och där kan man ju fundera just på att, ja men vad ger du till andra? Ja, till exempel om du mår bra och blir en klokare, intressantare, mer levande människa som har mer i kontakt med vilken riktning som är viktig för dig, då kommer du bidra till resten av samhället och i de möten och de människor du möter på ett annat sätt. Så det skulle vara liksom ett sätt att liksom låsa upp den där, det är bara jag och min positiva känsla. Liksom.
Jag känner mig mycket som i den här situationen. Det är ju speciellt, Lyra pratar om konst och så vidare, men det här är ju amatörverksamhet som när jag spelar på min klarinett. Det är ju inte det att jag skapar stor konst eller att den här cellisten bidrar egentligen till någon konstnärlig utveckling eller någonting sånt, utan det är bara för att det är så jävla kul att göra detta. Det känns så bra och det är en sån njutning i det. Det skulle jag säga är tillräckligt för att det ska vara meningsfullt i en rimlig mening av mening, alltså att det ger mening åt hennes liv. Men sen förstår jag inte varför hon inte spelar tillsammans med andra. Det sägs inte uttryckligen här, men spelar du cello så är väl det naturligt att söka sig till en stråkkvartett och få utöva det här också i någon sorts social gemenskap på det sättet. Och förstärks ju, vill jag påstå, som spelar blåskvintett, så förstärks ju själva njutningen också, trots att man producerar usel konst liksom, om man granskar det strängt. Men det är en väldig glädje att göra det. Men man kan ju också undra då om det är för inåtvänt, som Jana var inne på, att hon oroas för att hon inte gör någon nytta i världen för andra eller så. Men då ska man komma ihåg, tycker jag, att det är väldigt svårt att göra världen bättre och att göra nytta. Det är mycket lättare att förstöra och göra skada i världen. Och den nytta vi kan göra består oftast i att vi kan försöka hindra andra människor från att göra skada. Stoppa folkmord, stoppa miljöförstöring och sånt. Men att själv liksom fixa problemen, det kan vi sällan göra. Och då behövs det inte kanske sån övermäktigt stor och tung insats. Man hinner både spela cello och vara hyggligt politiskt aktiv i de där frågorna som är viktiga. Det är den avvägning jag tycker att jag har funnit i mitt liv.
Och jag tycker inte alls att det är svårare att göra nytta än att bryta ner. Men vi kanske gör det för stort. Vi tänker att vi ska lösa världssvälten eller liksom de stora hoten. Men jag tänker att just att vara en del av ett kollektiv är att liksom knuffa den åt ett positivt håll. Ett sätt jag tycker är bra. Och då kan just det här cellospelandet och att hur jag bidrar till det i min utstrålning i vad jag säger till folk, hur jag stöttar folk, det är också att bidra. Och det är också
men Jonna, du måste väl hålla med om att det är lättare att förstöra världen än att förbättra den?
Nej.
Nu tycker jag att vi kommer lite från ämnet.
Ja, alltså jag skulle vilja fråga dig, Torbjörn, varför du gör en så kategorisk åtskillnad mellan stor konst och amatörkonst, och i så fall, vem ska fälla det kvalitetsomdömet, och vad är skillnaden i mening hos stor konst och medioker konst?
Nej, men det är väl det att, jag menar, det är sådana som du som ska fälla ett omdöme om det är bra eller dåligt eller så. Och det, jag menar, det hör man ju också, man hör ju på musik om det är bra eller dåligt. Och det finns ju sån musik som man älskar att lyssna på, för det är så otroligt konstfullt och vackert tillkommet och så av professionella utövare. Men ibland saknas glädjen där. Det finns ju musiker som sitter hela sitt liv i en symfoniorkester och så pensioneras de. Och då lägger de undan sitt instrument och tar aldrig mer igen. Liksom. De har varit helt instrumentella, kan man säga, i sitt förhållande till musiken och spritten, och skapat oerhört mycket glädje kanske professionellt. Men de verkar inte ha älskat utövandet. Och jag tycker något speciellt i det här utövandet, att älska utövandet, att njuta av utövandet, oavsett om det blir stor konst eller inte. Alltså det är bara att kunna pressa sig själv till att göra det lite vackrare den här gången, att undvika vissa felspelningar, att få det när man spelar tillsammans också, att klinga någorlunda rent tillsammans och så. Det är en helt annan värld än den där stora konstvärlden.
Det finns ju en rädsla då i Lailas fråga. Den här rädslan av att då upplevelsen av att det är meningsfullt, att det ger mening, att den känslan, upplevelsen ska försvinna. Mm. Kan man vårda den här upplevelsen av mening så att den inte försvinner?
Ja, alltså jag skulle vilja komma tillbaka till den här beskrivningen av konst som en form av kärleksutövning. Också apropå det Torbjörn sa om liksom teknisk skicklighet och så vidare. I egenskap av litteraturkritiker så får jag ju en del böcker på mitt bord som är, vad ska man säga, språkligt eller tekniskt avancerade ibland. Och det är bara en så himla liten del av kvalitetsomdömet för mig. För om inte den här kärleken, jag vet inte om kärlek är rätt ord egentligen, men om någon form av liksom ärende, icke-instrumentellt ärende, jag hittar inget bättre ord för det än kärlek, om inte det finns närvarande, då är det inte bra litteratur.
Men hur vårdar man det då? Alltså, kan man göra det så att det inte försvinner?
Ja, men jag tänker att det är faktiskt ett missförstånd här. Jag är rädd att det ska sluta kännas meningsfullt att spela eftersom det är just bara en känsla. Jag är rädd att det ska sluta kännas för att det är en känsla. Jag tror att hon lite ska släppa den nojan bara och bara bejaka den där känslan och säga det här känns bra, jag bidrar till världen på ett positivt sätt för att med mig, hon kanske redan spelar en grupp, det vet vi ju faktiskt inte här.
Jag hoppas att spela kvartett.
Ja,
ni har aldrig varit rädda för att sluta vara kära till exempel?
Nej, men kärlek är ju inte bara en känsla. Alltså, jag vill invända mot Jonas definition av allt mening som helt känslobaserad. Jag menar, kärlek är inte sina barn till exempel. Känner man inte akut som en känsla i varje liksom tröskande sekund av att klä på barn smutsiga overaller på förskolan, utan det är en värdering eller en visshet som går djupare än känslorna, som är mer ytligt förbidragande tillstånd. Så jag tror att Laila har en kärlek till cellospelet som är mer än bara en känsla. Och hon måste våga lita på den kärleken.
Lailas oro kan ju vara befogad. Så eftersom det är en känsla bara, så precis som hon säger. Tänk om den bara upphör. Och det, alltså, amatörmusikerns förhållande till den där känslan är komplext, vill jag säga.
Ja, men Torbjörn, du som spelar själv, du, alltså,
för det första måste du öva så mycket med ambitionen att bli bättre för att inte bli sämre. När du har nått den platån att du inte blir bättre, men fortsatt övar för att bli bättre, men bara uppnår någon sorts platå i din tekniska utövning av instrumentet, då är det en sån där punkt där det finns en risk att man tappar den känslan. Så att jag förstår henne på den punkten, att det gäller att komma förbi den pucken, acceptera att jag spelar på den här nivån, att ibland blir det väldigt bra, ibland blir det inte så bra, och behålla kärleken till spelandet. Men det kan ju hända att hon förlorar sin kärlek till cellon, men då får hon försöka hitta någon annan ersättning för detta i livet.
Ett svar till Laila är väl i alla fall att inte verkar råda delade meningar om det är meningsfullt att spela cello, eller hur? Så att fortsätt spela, Laila, så fortsätter vi med frågorna. I fråga filosofen med Torbjörn Tännsjö, Lyra Ekström Lindbäck och Jonna Bornemark. Nu är det John som frågar. Vilken är den moraliskt relevanta egenskapen som människor har men icke-mänskliga djur saknar, som rättfärdigar att vi föder upp, exploaterar och masslaktar djuren? Jonna.
Ja, den här frågan utgår ju liksom från att det borde ju verkligen finnas en moralisk liksom vattendelare som just rättfärdigar hur vi på ganska brutala och riktigt obehagliga sätt hanterar andra djur. Men det sorgliga svaret är ju att det inte finns någon sån specifik egenskap som en människa har, men inte de andra djuren. Vi har ju trott det. Alltså, vi hör till en kulturtradition som har både letat efter den där och formulerat den på olika sätt, att det ligger i språket, att det ligger i förnuftet, att det ligger i att vi går på upprätt, att vi har liksom verkligen sökt efter det där svaret som den här frågan är ute efter. Och gång efter annan så har vi ju tvingats, när vi nu lär känna, eller allt eftersom och i olika perioder, lär känna andra djur och upptäcker att men de har också det här, fast det däremot kanske kan finnas gradskillnader. Och vi upptäcker också att vi inte riktigt vet. Delfiner har fantastiskt språkkompetens till exempel. Deras abstraktionsförmåga vet vi väldigt lite om. Biologerna idag har ju konstaterat att nej, ingen sån unik sida av människan finns. Det kanske är helt enkelt så tungt att vi måste tugga i oss att det finns faktiskt ingenting som rättfärdigar hur vi hanterar andra djur idag, om vi vill utgå ifrån en moralisk ståndpunkt och inte tänka bara att det är den starkares makt som gäller.
Jag är benägen att hålla med dig förstås på den punkten, men man ska kanske försöka då att levas in i hur de tänker, som man säger, att det finns en sån skarp gräns mellan just människa och övriga djur, som du säger. Man får egentligen inte delta i sådana här samtal om man inte samtidigt bekänner sig till tanken om människovärdet och att det är något väldigt speciellt med att vara människa. Vår kultur är liksom å ena sidan präglad av den där kristna etiska tanken, men hur tänker de som menar att det finns en sån skillnad? Vad lägger de vikt vid? Och också kunde man tänka sig, vad är det som då spelar roll om du möter en individ, om du ska behandla den som en moralisk objekt eller inte? Så det är två frågor där, hur tänker de som vill dra den där gränsen? Och de brukar ibland säga att det är ändå något fint och inkluderande att alla människor får vara med. För det är det här att vara människa. Det är som om det vore själva genomet eller arten på något vis som bestämde var gränserna går. Och hur svag och eländig du än är, så är du ändå, är du människa, då får du vara med. Men då finns ju den andra baksidan, att är du inte människa, då får du inte vara med i moralen.
Nej, men där är det väl så enkelt också som att anledningen till det är att vi är människor. Och vi solidariserar framförallt med människor och förstår människor i alla fall högre grad.
Det är ett ad hominem argument som man brukar säga.
Men jag tror att det är ett sånt argument precis som ligger där bakom.
Lyra, vad säger du?
Nej, men jag tror att det här med att mäta och uppskatta moraliskt relevanta egenskaper, det är inte så vi relaterar till vår omvärld, vare sig andra människor eller djur. Vi interagerar liksom med omvärlden utan att utgå från så här neurobiologers mätningar av språkförmåga och kompetens, liksom, utan utifrån någon idé om relationalitet och värdighet. Och då kan man istället vända på den här frågan och fråga sig, liksom, vad innebär det att vara människa? Hur vill vi som människor relatera till vår omvärld? Varför lär vi våra barn att inte rycka katter i svansen? Liksom, vad är ett värdigt sätt för oss som människor att leva på? Lite grann som vi tidigare var inne på, etikettsreglerna för krig. Vad är etikettsreglerna för, liksom, vårt våld mot djur? Eller för vår hur vi lever i vår omvärld? Vad är ett värdigt sätt att agera på? Så där tycker jag, ur det perspektivet, är inte det mest märkliga att vi faktiskt dödar och äter andra djur utan att vi föder upp dem under så fruktansvärda förhållanden som reducerar deras liv till att bara ett enda syfte, att slaktas av oss.
Och här, om vi tittar på det relationella, så även, för jag håller helt med dig om det, om man tittar på animistiska kulturer till exempel, där man kan ha en väldigt stark känsla och olika typer av relationer till andra djur och ser dem som subjekt som jag kan möta och skapa relationer till. Det skapar liksom en mångfaldig och levande värld där man har mycket större respekt och liksom närhet till andra arter. Och då kanske man ska ställa den där frågan som Torbjörn är inne på, men hur sjutton hamnade vi här då, där vi har den här djurindustrin?
Det finns ju en viktig skillnad som kom i dagen här, tycker jag, med Lyras ansats där. Alltså ett sätt är att tänka sig att vissa varelser har en skyddsstatus i sig på grund av sina egna inneboende egenskaper. Ett annat sätt att se det relationellt och se det från vår synpunkt. Mm. Vad händer med oss om vi behandlar dem på det sättet och så? Det var ju Thomas av Aquinos och liksom den kristna etikens sätt att ändå inkludera djuren för vår egen skull, för att vi inte ska bli grymma mot varann, så måste vi också vara hyggliga mot djuren. Men det är en viktig moralisk skillnad om de har värde i sig, om de har en skyddsstatus alldeles bortsett från vår relation till dem.
Fast här skulle vi också kunna konstatera att vi också tar bort värdet i sig ifrån människan med samma argument. Mm. Om det är relationer som bygger värde, så gäller det ju likväl för människan som för andra djur.
Men är problemet att vi föder upp djur för att äta dem, eller är problemet med just den här industriella hanteringen av djur, att vi behandlar djur illa?
Jag tänker att det snarare är kanske någon sorts grader här. Men vårt allra största problem är att vi inte hanterar det som levande, kännande varelser. Utan de hanteras som ett objekt som är till för oss och som vi kan göra lite vad vi vill med. Och det gäller inte bara de djur som vi avlar upp, liksom föder upp, utan också hur vi till exempel kan skövla haven genom bottentrålning eller något sånt. Att liksom världen bara är till för oss där att skövla bäst vi vill.
Men nu pekar på ett bestämt kriterium då, kännande varelser. Och det är vad jag skulle lägga vikt vid. En varelse inte kännande, har den inget inre liv, kan den inte uppleva obehag, lycka och så vidare. Då är den som en sten som vi kan sparka på. Men det är den där insidan som är det viktiga. Men du sa det nu i förbegående, är det där du också drar gränsen då?
Ja, men vi vet ju inte var vi ska dra den gränsen.
Nej, och jag tror att om man försöker dra en gräns och utgå från fastslagna kriterier, det är liksom ett slippery slope på väg ner i ett amoraliskt sluk. För tänk på alla människor som inte lever upp till de kriterierna. Det är självklart för oss att vi ska behandla alla levande människor med värdighet, även om det inte är självklart i praktiken naturligtvis. Jag tänker att det är den typen av självklarhet som vi måste utgå ifrån när vi ska prata om vår relation till djuren. Också.
Men nu utgår det återigen från det här med människor. Ja. Jag vet, vi tänker olika på den punkten. Men jag tycker det är...
Jag har inga problem med arvet från den kristna etiken.
Nej, jag vet. Men det är, jag håller med om att det är väldigt svårt att veta vilka som lever upp till det här kravet. Alltså vilka har ett inre liv, vilka kan
vi plåga. Vad vi menar med inre liv? Ja. Alltså hur mycket... Alltså känslan av att vara levande har nog precis alla levande varelser. Det finns någon sorts liksom erfarenhet, att någon sorts liksom insida, någon sorts förnimmelse, även om det inte finns ett centralt nervsystem till exempel.
Okej, det kanske är så, och då måste vi vara ännu mer försiktiga. Eller också krävs det någon sorts ändå samordningscentral av nervimpulser som gör att man kan prata om ett inre liv. Jag tycker att det är där gränsen går rent teoretiskt, men då öppnar sig ett moras verkligen i verkligheten för vilka djur lever upp till det kriteriet. Och man ska väl vara försiktig här ändå och ha någon sorts försiktighetsprincip i bedömningen när man möter någon. Kanske är det en person som jag inte ska sparka på som en sten.
Men Torbjörn, du tycker ändå att vi kan äta djur? Vi kan föda upp djur för att äta.
Ja, men det är en helt annan fråga. Det gäller att bereda dem ett gott liv i så fall och en hygglig död. Men ja, det är en annan och stor fråga. Men jag ser inte något problem i det i sig, utan det har att göra med att behandla varelser så att de har det bra.
Och ser du ett problem med att äta människor?
Inte i princip, utan det, problemet med att äta människor är ju då att skulle vi institutionalisera något sånt så skulle vi känna en viss oro, eller hur?
Men
om djuren inte kan uppleva någon oro inför sin död så...
Nej, men de kanske blir traumatiserade när till exempel ens ungar ständigt blir ifråntagna. Mm. Jag tänker på flock med får till exempel, där varje år så försvinner alla barn. Mm. Ja. Alltså, jag har svårt att se hur man som också här ganska avancerat däggdjur inte kan bli traumatiserad av det.
Nej, visst, det tror jag också.
Okej, men det verkar inte som att ni tycker att människor har någon särskild egenskap som rättfärdigar att vi industriellt...
Jag är väl inne på det ändå.
Att vi föder upp djur industriellt för att sen äta dem. Mm. Så vi tar en ny fråga. Det här är Fråga filosofen med Torbjörn Tännsjö, Lyra Ekström Lindbäck och Jonna Bornemark. Rickard Nordgren undrar varför döda får bestämma. Han skriver så här: oftast får bara levande människor bestämma i en demokrati, men ibland låter vi de döda fortsätta bestämma. Det tydligaste exemplet som jag kan komma på är vissa stiftelser. Varför måste vi till exempel följa Alfred Nobels testamente över 100 år efter hans död? Vanliga arv brukar övergå till nu levande som sen får bestämma över egendomen. Är det omoraliskt att vi låter de döda bestämma över de levande? Undrar Rickard Nordgren. Torbjörn.
Det finns ett enkelt pragmatiskt svar på den här frågan, tycker jag. Så finns det ett mer spännande, kanske mer komplicerat moralfilosofiskt svar. Men det enkla svaret är väl då att, och jag tar hellre som exempel Rolf Schock-priset, där en svensk filosof inrättade en stiftelse till sitt eget minne och kunde på något sätt och vis ta revansch på alla de som hade behandlat honom illa i akademin, genom att de nu delar ut det här priset i hans namn till berömda filosofer världen över. Där uppstod en svårighet, alltså, för att stiftelsen ville tolka om hans vilja. Det skulle ges till någon som hade gjort utmärkt sig i filosofi och logik. Och de som delar ut priset har valt att tolka det som ett icke-uteslutande eller. Alltså att det räcker att man har gjort en insats i filosofi eller logik. Då har man kunnat ge priset till personer som inte har ett dugg med logik att göra. Han var logiker, Rolf Schock. Ja, är det där ett problem då, att man på en viss tum, det är svårt att göra det här, för stiftelser är hårt reglerade, men man har liksom trippat på gränsen till det tillåtna där då. Ska man kunna göra så? Varför skulle man inte göra så? Varför ska man följa överhuvudtaget slaviskt sådana där bestämmelser? Varför ska man överhuvudtaget få bestämma över sina tillgångar när man är död? Det enkla svaret är väl att om vi vill att människor ska donera pengar till forskning och så är det bra att ha en sån regel, att man vet att man kommer att få som man vill, annars skulle man ju inte, och har man också revanschistiska behov med sitt pris och så där, så måste man kunna få leva ut det genom och vara säker på det, annars blir det ju inga priser. Så tycker vi att det är viktigt med priser, så det finns en enkel framåtsyftande motivering, det har ingenting med att göra, den som är död har inte någon nytta eller blir inte skadad om man inte följer hennes vilja. Men sen har vi den där filosofiska frågan om man kan skada någon efter att hon är död. Om man kan själv på något vis bli illa behandlad av att man inte får som man vill efter sin död. Trots att man ju inte märker det. Man lider ju inte av det i den meningen att man plågas för man är väck. Ja, det finns åtskilda filosofer som har hävdat att man kan göra det. Speciellt sådana som har sagt att ett gott liv består inte bara i att man är lycklig, utan att man också får sina önskningar tillgodosedda. Och om man då har önskningar för hur ska gå efter en död, så kan man bli skadad efter sin död av att man inte fick som man ville. Jag är beredd att argumentera mot det, men nu presenterar jag bara som en möjlig ståndpunkt här i alla fall då, som är beaktansvärd ändå. Och i så fall finns det ju ytterligare ett skäl till att att man inte ska gå in och ändra i stadgarna i stiftelser och så, att man ska handskas med arv så som den som skrev testamentet ville.
Det här handlar ju också om äganderätt i grund och botten, vilket ju är en idé i sig som man ibland kan tycka blir lite märklig när vissa äger väldigt, väldigt mycket till exempel och andra inte alls har rätt till att få mat för dagen eller så. Så här är det intressant när äganderätten sträcker sig bortanför ägandet på något sätt. Alltså det aktiva ägandet, subjektet är borta, men äganderätten sträcker sig framåt. Så det tänker jag är liksom ett sätt just när det kommer till det här med stiftelser och så. Men sen tänker jag också att vi kanske glömmer bort hur mycket de döda bestämmer i en liksom större kollektiv mening och så här kulturskapande mening. Vi skulle ju inte kunna sitta här och prata om det inte har funnits en massa människor som nu är döda som har format det språk som vi befinner oss i. Så att på det sättet har ju de döda otroligt mycket makt över oss. Och hur hela samhället är ordnat har ju sin historia som vi så ofta glömmer bort. Så att här är vi helt på ett sätt också inte utlämnade, men vi är i händerna, de döda helt format våra liv och kanske på långt mer långtgående sätt så att säga än just en specifik stiftelse sådär.
Är det bra eller dåligt?
Ja, men det är ett faktum. Jag tycker att det inte riktigt finns någon anledning att säga om det är så kultur funkar och det är så människor funkar och det är så vi bygger upp samhällen, men vi kanske lätt glömmer bort hur aktivt det döda är. Och ibland kan vi också i filosofisk bemärkelse prata om hur saker och ting spökar. Att det är gamla tankemodeller som dyker upp som vi trodde att vi var av med till exempel. Så att vi har liksom dåtiden och de döda, de är inte så... ibland är de väldigt levande, de döda.
Ja, alltså jag tycker det är väldigt intressant att han väljer just Alfred Nobel som exempel här. Jag menar, Nobels testamente är ju liksom, hur ska alla de här pengarna som han tjänade på att uppfinna någonting som har dödat oräkneliga människor, hur ska de förvaltas? Jo, det var viktigt för honom att de pengarna skulle komma mänskligheten till nytta. Och han tänkte då att det skulle göra det genom de här priserna, till exempel liksom Nobelpriset i litteratur som ska belönas åt den som har skrivit något som har kommit mänskligheten till gagn i idealistisk riktning eller något sånt. Och det där är ju, alltså man ser till hur Svenska Akademin har hanterat det priset, så är det ju säkerligen inte exakt som Alfred Nobel hade tänkt. Jag menar, han hade nog inte föreställt sig en Elfriede Jelinek eller Peter Handke eller sådär, utan de har ju utgått från att det som har högst litterärt värde är det som kommer mänskligheten mest till gagn. Och sådär. Så i praktiken så har ju inte Alfred Nobel så att säga bestämt särskilt mycket. Men man kan fråga sig vad han skulle ha gjort istället med alla de här pengarna. Hade det varit mer moraliskt rätt att liksom låta hans söner fästa upp dem? Idag har vi en idé om arv som skiljer sig ganska mycket från tidigare generationer. Vi avskaffade arvsskatten för 20 år sedan i Sverige till exempel. Vi ser det numera som en rättighet att lämna pengar till våra barn. Hela den här idén om att man ska börja med lika villkor så har börjat vittra sönder i det svenska samhället. Så jag tycker att den formen av arv är mycket mer problematiskt än inrättandet av stiftelser.
Jag håller med, och det, men som Jonas också var inne på, det här bygger ju på något vis att det finns väldigt rika personer. Rolf Schock visade sig vara väldigt rik när han dog, som han ju inte hade jobbat ihop på något sätt, utan, och som han kunde ge bort. Och det är ju något konstigt i ett samhälle där det finns såna ekonomiska skillnader, så det är meningsfullt med den här typen av verksamhet. Men givet att det ser ut på det sättet så kanske det inte är helt fel att det går att ge bort pengar till högre ändamål än att bara ens barn ska supa upp pengarna. Men det är ju, och då är det väl kanske viktigt, tror jag, för att institutionen ska fungera, att man någorlunda följer intentionerna. Mm.
Men finns det fall, tycker ni, ja, det här kanske var ett exempel då, där de döda bestämmer för mycket? För som Jonna påpekade, de döda finns ju runt oss på många sätt utan att vi tänker på det.
Jag tänker också på, om jag nu tänker utanför stiftelsefrågan, det finns familjer där en död person kan prägla livet och liksom psykologin och relationerna långt, långt efter själva bortgången.
återigen så vet jag inte om det handlar så mycket om det är rätt eller fel. Alltså just stiftelsefrågan blir ju på något sätt, ska vi ha en sån lagstiftning eller inte? Men det här att de döda lever kvar och att de präglar oss som någon sorts bara grundläggande ontologiskt faktum, den är mycket svårare att göra sig av med. Så även om vi skulle göra oss av med, låt säga, stiftelsen och arvsrätten och allt sånt, så skulle vi fortfarande inte vara av med att vissa döda mer än andra också lever kvar och präglar oss i väldigt och skapar villkoren
önskvärt?
För
vore det
oss. Nej, jag tror inte det. Inte liksom, inte på det hela stora så vore det liksom omöjligt att leva i en sån värld som kulturskapande varelse.
Man kan också tänka sig frågan åt andra hållet, det vill säga, har vi ett ansvar gentemot de som ännu inte lever, de som ännu inte är födda, i hur vi förvaltar liksom, den planet de ska leva på och så vidare. Det tycker jag är en mer moraliskt relevant fråga.
Men det här med vårt ansvar för kommande generationer, det är på något vis nästan en fråga för sig. Vi får be någon lyssnare att skicka in den till oss, tycker jag.
Efterlysning från filosoferna. Men tack, och ja, men det är ett jättebra sätt att sluta programmet med ytterligare efterlysningar, för att vi vill ju ha in fler frågor. För nu är Fråga filosofen slut, och ni har då förstås hört Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet, Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, och Lyra Ekström Lindbäck som är filosof och författare. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Stina Fagerberg, och jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Maila filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och förstås stort tack till alla er som har skickat in redan. Vi hörs igen om 2 veckor, då är Filosofiska rummet tillbaka. Ha det fint!
Och som sagt, om 2 veckor kommer ett nytt avsnitt. Får du abstinens fram till dess? I Sveriges Radio Play finns ett helt bibliotek med mängder av tidigare utmanande och intressanta samtal och ämnen att lyssna till. Sök bara på Filosofiska rummet. Det blir nyheter närmast och sen programmet Medierna ikväll med en panel om säkerhetsbevakning och mediernas egen beredskap. Programledare är Martina Pierrot. Det här är Sveriges Radio P1.
Här är 17:15 Ekot. Nya dödsskjutningar i samband med matutdelning i Gaza. I Colombia har en av presidentkandidaterna skjutits under ett valmöte. Västkusten invaderas av blåmusslor. Och så har årets karamellodiktstipendium delats ut. Det här är 17:15 Ekot. Jag heter Per Edberg. Ja, från Gaza har det idag kommit nya rapporter om människor som skjutits ihjäl i anslutning till att det skulle delas ut nödhjälp. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros rapporterar.
Ja, det vi vet är att den israeliska armén har öppnat eld mot palestinier på väg till att få tag i nödhjälp från de israeliska amerikanska matutdelningscentralerna i 2 olika områden i Gaza. Den ena i Rafah i södra Gaza och den andra beskjutningen skedde i mellersta Gaza nära så kallade Netzarim-korridoren. Sammanlagt så har minst 5 personer dödats och runt 100 skadats i båda skjutningarna enligt sjukhusen som tog emot dem.
Bara den senaste veckan så finns det uppgifter om att 100-tal palestinier har skjutits ihjäl på det här sättet. Vad säger folk om detta?
Ja, människor vittnar om det som vi har hört de senaste 2 veckorna där de informeras av den israeliska amerikanska stiftelsen att nödhjälp finns att hämta vid specifika tider i områden som är förklarade av den israeliska militären som militära zoner. Men ja, när de kommer dit så blir de beskjutna av den israeliska armén enligt vittnesmålen, och många berättar att den israeliska militären, deras information om vilken om öppningstiderna krockar många gånger med vad GHF, den här Gaza Humanitarian Foundation, vad deras information är om öppningstider, vilket skapar förvirring. Och vi kan höra vad Bilal, vars bror dödades idag, sa till vår medarbetare i Gaza, Bara Lafi. وتم تبليغهم بمنسق الساعة 6 راحوا الساعة 6 طبوا طخ مباشر عليهم الى اسماء والله يهمنك. Jag berättar här att hans bror, som är far eller var far till 6 barn, gick till det här matutdelningscentralen i Rafa, följde i det instruktioner om att ta sig dit klockan 6 på morgonen, men blev skjuten till döds. Och det är det som många menar, att ja, IDF, samtidigt som de skriver att centralen öppnar klockan 6, så skriver de också att det här är en stridszon före klockan 6. Men folk behöver tid på sig att ta sig till matutdelningscentralen.
Vad säger man från israeliskt håll om det här då, från de som sköter matutdelningen?
GHF har inte kommenterat händelsen, och jag har varit i kontakt med den israeliska militären, deras pressavdelning, som skickade ett uttalande till mig där det står att den israeliska armén sköt mot varningsskott mot misstänkta personer. Men när jag frågade vad de menar med misstänkta personer, så har jag inte fått svar. Och jag frågade också, ställde frågan om de här misstänkta hade vapen med sig, och det jag fick inte svar där heller.
Rapporterade Samar Hadros. Israels försvarsminister har idag sagt att Israel inte kommer tillåta den aktivistbåt som bland andra har Greta Thunberg ombord att komma fram till Gaza, och att man kommer att använda militär om det behövs för att stoppa båten. Enligt den aktivistgrupp som organiserar färden till Gaza har båtens GPS-navigeringssystem slutat att fungera, och man tror att det är Israel som har slagit ut signalerna. I Colombia har en av kandidaterna i det kommande presidentvalet, Miguel Uribe Turbay, blivit skjuten i samband med ett valmöte. Vår Latinamerika-korrespondent rapporterar.
Ja, Miguel Uribe Turbay befinner sig i kritiskt tillstånd efter att ha skjutits med 2 skott i huvudet och 1 i benet under ett valmöte igår kväll i Bogotá. Och det finns väldigt många videos från den här händelsen. Man ser då hur en person i publiken tar fram en pistol och skjuter senatorn. Och sen grips då en 14-årig pojke på flykt därifrån med vapnet. Och nu handlar ju allting om vem som beordrade det här. Och det var också det som president Gustavo Petro fokuserade på under sitt tal till nationen igår.
Den här presidentkandidaten då, Miguel Uribe Turbay, vem är han?
Han är ung, han är, så att säga, i politiska sammanhang, han har inte fyllt 40 än. Men han ses som en av de främsta kandidaterna, i alla fall fram till gårdagens händelse i nästa års presidentval. Han är respekterad, han är en traditionell högerpolitiker. Och framförallt så präglas hans politiska karriär av hans egen personliga historia. Därför att hans morfar var president i Colombia på 70-talet. Och hans mamma var en känd journalist i Colombia som kidnappades på 90-talet av knarkkungen Pablo Escobar. Och mördades sen året efter det under ett fritagningsförsök då Miguel bara var 5 år gammal. Och när han lanserade sin presidentkandidatur förra året så gjorde han det på samma plats där hans mamma mördades. Och sa också då att det var det här mordet som har präglat hans liv och som också har lett fram honom till den här punkten att vilja bli landets president.
Och nu svävar han alltså själv mellan liv och död. Att en presidentkandidat skjuts på det här sättet under ett valmöte, hur reagerar man i Colombia på det?
Ja, det har ju givetvis chockat hela landet. Och det är ju just det här att man kastas tillbaka till den här väldigt mörka perioden i Colombias historia, när då Uribe Turbays mamma mördades och flera politiska kandidater mordhotades och mördades faktiskt precis på det här viset. Alltså det mest kända fallet i Colombia var en dåvarande presidentkandidat som mördades under väldigt lika omständigheter på ett valmöte. Och många varnar ju idag för att Colombia, att det här är ett tecken på att Colombia skulle vara på väg dit. Liksom varnar för en ökande polarisering, ett väldigt hetskt debattklimat från både vänster och höger. Och det kommer flera signaler, både om stöd till Miguel Uribe Turbay givetvis, det ska hållas manifestationer idag i Bogotá, men också varningar över hela den politiska skalan mot en alltför farlig politisk diskurs som kritiserar i allt för hårda ordalag de politiska motståndarna.
Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Ett kraftigt jordskalv med magnituden 6,5 skakade delar av Colombia vid 8-tiden på morgonen lokal tid. Skalvet ska ha känts i flera städer, bland annat huvudstaden Bogotá. Det har inte kommit några uppgifter om personskador eller skadade byggnader från området. Branden i en radhuslänga i Huddinge söder om Stockholm den gångna natten misstänks ha varit anlagd. Enligt uppgifter till Aftonbladet kan branden kopplas till ett LVU-ärende där tre barn blivit omhändertagna, men det är inget som polisen vill kommentera. Branden ska ha börjat i en bil och sen spridit sig vidare till husen. Flera av de boende i den här radhuslängan fick evakueras under natten. För den som vill vara säker på att få ett jobb efter gymnasiet kan det vara klokt att välja fordons- och transportprogrammet. Det är nämligen den gymnasieutbildning som enligt Skolverket säkrast leder till ett jobb. Jonathan Ekholm i Skövde har redan ett jobb ordnat efter studenten.
Sköter man sig så kommer man få jobb. Om man vill jobba med det här yrket då, så kommer man få jobb. Men dummar man sig så kan det väl vara lite jobbigt så där.
Det säger tredjeårseleven Jonathan Ekholm på Kavelbrogymnasiet i Skövde. Och enligt Skolverkets statistik så är 75% av eleverna som gått fordon- och transportprogrammet etablerade på arbetsmarknaden efter 3 år. Och efter sommarlovet väntar en fast anställning för Jonathan som mekaniker.
Nej, men jag visste inte riktigt vad jag ville gå när jag gick i nian. Så jag tänkte jag kör på det jag tycker om och det är bilar då. Så då sökte jag till fordon här och på praktiska gymnasiet då. Och så kom jag in här, så det blev ju suveränt.
Eleven Charlie Strand ska börja jobba dagarna efter studenten.
Bilar slutar aldrig tillverkas. Det behövs ju alltid folk som lagar dem. Sen, vi är ju behövda så att säga. Så kommer ju aldrig ta slut på att vi behövs liksom. Även om det bara blir elbilar så kommer vi behövas. Vi är ju vi som behöver laga dem och byta bromsar och göra såna här slitagesaker och sen allmänna saker på dem.
Hur känns det nu då när du går ut? För ni går ut på fredag nästa vecka.
Ja, det är lite pirrigt. Man måste... Ja, jag vet inte. Det är mycket att tänka på nu sista veckorna. Och sen så är det ju en gång man springer ut också, så man vill ju inte sumpa sin chans.
Reporter Peter Karlberg vid P4 Skaraborg. Efter ett antal svåra år verkar bestånden av blåmusslor vara på väg att återhämta sig i svenska vatten. Forskarna talar till och med om en explosionsartad ökning av antalet blåmusslor. Mats Lindegart är professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.
Det är ju verkligen remarkabelt hur det har varit i år då.
I flera decennier har rapporter från främst allmänheten talat för en successiv minskning av blåmusslor. Men i fjol vände det och i år ser man en explosionsartad ökning. Inte bara på Bohuskusten och i Oslofjorden. I Holland rapporterar forskare också rekordstora bestånd.
Att det har blivit en sån extrem händelse i år, det har säkert med olika sorters slumpfaktorer. Jag tror inte att det är något så att säga, systematiskt som har gjort det. Helt plötsligt så är det mycket, mycket bättre i år.
En teori är att rovfiskarna har blivit fler, för de äter både krabbor och räkor, som annars äter mussellarver. En annan är att nya mussellarver har färdats långa vägar med strömmar. Musslorna renar havet när de fångar upp näringsämnen som kväve och fosfor. Och mänsklig påverkan som övergödning och överfiske tros ligga bakom tidigare minskning. Enligt Mats Lindegart pågår nu flera forskningsprojekt.
Så vill vi också kunna liksom mäta hur mycket har det minskat, hur många platser har det ökat, hur snabbt går det och sådär.
Reporter Sanna Ekstedt Larsson vid P4 Väst. Idag delade Povel Ramel-sällskapet ut årets karamell- och diktstipendium. Ett pris till någon som förnyat svenska språket eller stått för framstående gärningar inom musiken. Och i år gick det till Susie Eriksson.
Nej, men jag tror att det är liksom min artistiska bredd. Att jag har liksom rört mig i så många olika genrer. Och att jag är en sucker för revyformen. Så jag hoppas att det är det. Och att jag, som sagt var, att de tycker att jag är en bra tjej.
Hur ska du fira det här då?
Åh herregud, jag ska ta en kopp kaffe.
Susie Erikssons karriär är lång, både inom musiken och skådespeleriet. Hon medverkade i tv-serien Care of Segemyr på 90-talet och har varit med i flera musikaler och flera revyer. När hon idag tog emot karamellodiktstipendiet promenerade hon traditionsenligt fram till scenen under en polkagrisrandig filt innan hon avtäcktes.
Ja, men det är en mycket märklig upplevelse. Man ser lite dåligt, men jag hade Lotta Rammes stadiga hand som höll i mig hela tiden. Och sen så ökar ju pulsen och skakningarna i benen ju längre jag närmade, eller ju närmare man kom scenen. Men kul grej!
Karamellodiktstipendiet har delats ut sedan 1983 för att uppmärksamma gärningar i Povel Ramels anda. Skådespelaren och komikern Hanna Dorsin satt i årets jury.
Det var väl mer att hon fanns på alla våra listor. Vi är ju 5 stycken. Och då var hon det självklara valet i år, helt enkelt.
Om du ska beskriva det här Povel Ramel-andan, vad är det? Vad är det man ska uppnå för att kunna få det priset?
Ja, men man ska väl kunna lite av allt inom underhållning, skulle jag säga. Dels skriva, vara rolig, sjunga, agera. Ja, lite en mix.
Hanna Dorsin i Karamellodiktstipendie-juryn, reporter Isak Krona. Så vädret, ikväll och i natt blir det skurar på många håll. Imorgon sen får Götaland blåsigt, en del sol men också enstaka skurar. Svealand, regnskurar på många håll. Södra Norrland, halvklart till mulet med regnskurar. Och norra Norrland, en del sol men moln och skurar breder under dagen ut sig från sydväst. Där sätter vi punkt för Kvart i sex ekot idag. Producent Louise Haag. Jag heter Per Edberg. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Jenny Rask.
3-0-förlusten mot Norge blev droppen. Italien sparkar sin förbundskapten i fotboll, Luciano Spalletti. Hammarby är tillbaka i serieledning i damallsvenskan efter seger mot Piteå. 2 mål från Ellen Wangerheim som nu hoppas på en plats i EM-truppen.
Nej, men det är klart att jag vill vara med och konkurrera om en plats till det EM-et som är i sommar och i den truppen. Jag har gjort allt jag kan, går ut varje träning och match och visar att jag vill vara en del av den och vill hela tiden utvecklas.
Du har inte bokat in någon semesterresa samma period som EM spelas?
Nej, jag väntar tills den truppen kommer och så får jag ta det utifrån det.
Och Piteå besegrade Norrköping med 2-1. Golfaren Joakim Lagergren blev tvåa i Europatortävlingen i Nederländerna. Conor Syme från Skottland vann med 2 slag före svensken. Jannik Sinner leder med 2-0 i set över Carlos Alcaraz i finalen i Franska öppna. Hur det slutar hänvisar vi till appen Sveriges Radio Play.
P1, Sveriges Radio.
Det är söndag kväll, 8 juni, och nu här i P1, programmet som ger oss en inblick i journalistik och medievärlden.
Spionanklagelser och påverkansoperationer.
Men vi måste alltid vara medvetna om det.
Krig i närområdet som väcker frågor om beredskapen på svenska mediebolag.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Hur rustade är egentligen svenska medier i sin bevakning av hot mot rikets säkerhet? Idag i medierna en panel om säkerhets- och beredskapsfrågor i såväl bevakning som i egen upprustning.
Vi är ju inte riktigt vana som ansvarig utgivare att fundera kring så här. Kan jag ha ett fotografi på de här soldaterna? Är det rimligt att berätta att det finns leopardstridsvagnar i hamnen? Eller berättar jag då för en potentiell antagonist, en fiende, var de svenska förbanden finns?
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkomna till medierna den här nationaldagshelgen när Sverige är i en prunkande, syrendoftande försommartid. I stark kontrast mot spirande grönska här utanför så står ju den allt osäkrare värld vi lever i. Dagligen så kommer nya rapporter om påverkanskampanjer, spionmisstänkta personer i Sverige och krig som rasar i dramatisk takt på flera håll i världen. Under de senaste osäkra åren på planeten Jorden så har många redaktioner satsat på en ökad bevakning av just säkerhets- och försvarsfrågor. Och vi ska tillsammans med en panel idag blicka inåt och utåt för att ta reda på Hur rustade är Sveriges mediers säkerhets- och försvarsbevakning? Och hur står sig redaktionerna själva i ett eventuellt läge för kris eller krig? Välkomna hit! Karin Ekman, programchef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Vi har ett litet ljudtest. Jag frågar dig, favoritfärg?
Rosa.
Och så Thomas Mattsson, senior rådgivare på Bonnier News och vice ordförande för tidningsutgivarna. Vad har du för stjärntecken?
Våg.
Ja, jag med. Mattias Karlsson, granskande reporter på Expressen med fokus på internationella samarbeten och säkerhet. Har du något favoritdjur?
Hästar.
Mm. Välkomna hit alla tre. Ja, de senaste åren så har ju mediebevakningen haft en stor tonvikt på försvars- och säkerhetsfrågor på olika sätt. Håller ni med om det?
Ja, men det har blivit vanligare. Till trasiga kablar på Östersjön och erfarenheter som de svenska mediebolagen inhämtar från kriget i Ukraina kan vi ju räkna bank-ID som inte fungerar, betalsystem som ligger nere, bussar som ibland står stilla. En rad olika händelser som ibland kan vara helt odramatiskt, någon som har råkat gräva av en kabel när man bygger en väg, men som också kan vara cyberangrepp eller något annat, vilket gör att medierna måste rusta sig för mer oförutsedda händelser än tidigare kanske.
Absolut, och jag tänker att man hela tiden ska ha i bakhuvudet en deklaration som Putin gjorde i december 2021, där han lägger fram krav på en ny världsordning i princip som ju vi ska underkasta oss Rysslands vilja. Och jag tycker att man behöver se mycket det som händer i ljuset av det. Sen är det inte alltid att det är en del av det, men man behöver ju ändå analysera det utifrån att det kan vara så. Mm.
Jag håller med. Jag tycker att ni båda sätter fingret på det som är en utmaning just nu, att det är väldigt många enskilda händelser som ibland hänger ihop, men att mediernas utmaning just nu är att sätta saker i ett sammanhang och ge förklaring. Det tycker jag kanske inte att vi alltid är jättebra på.
Det finns ju en inneboende motsättning mellan att nyhetsförmedlas snabbt. Om vi inom loppet av sig ett par dygn har okända drönare över alla Sveriges kärnkraftverk, så det är väldigt ovanligt, och det är klart att det är en stor nyhetssändelse. Ibland kanske det har en förklaring, eller det kanske visar sig att det inte är självklart att det var drönare på exakt varje ställe. Och då tycker vi att vi kanske vill återgå till en normalitet, att ha ja, lite larmjournalistik kan man tycka. Men sen möter vi rubriker om att ryska underrättelsetjänsten ville mörda vdn för försvarsjätten Rheinmetall i Tyskland. Och det är otroligt allvarliga så att terrorgrepp mot demokratiska stater. Och det är klart att vi som representanter för media måste liksom ha en beredskap för att faktiskt ta till oss det här rätt otänkbara som vi kanske inte riktigt har trott på eller varit rädda för tidigare, men det är en hotbild.
Mm. När brister medierna i det här?
Jag är inne på det som Thomas beskriver som just balansen och utmaningen i att kunna avrapportera det som händer här och nu, men sen just förklara, sätta in det i ett sammanhang, gå djupare i skeenden som pågår över en lång tid. Och där har vi på SVT de senaste åren lagt väldigt mycket kraft och resurser på att utveckla nya typer av journalistiska metoder och kompetens. Vår verifieringsjournalistik blir bara viktigare och viktigare för oss, till exempel.
Ett annat sätt som man kan ju jobba, vi har ju på Expressen de senaste 3 åren jobbat mycket med internationella samarbeten där man, framförallt med journalister i Baltikum, i Östeuropa, där man liksom för in kompetens från massa olika områden och så försöker man titta på saker. Men problemet är att det har ju sån tidshorisont, en helt annan än nyhetsarbetet. Så om du säger att du startar igång ett projekt som tar reda på sanningen om de här kabelbrotten, då kanske du pratar 3 till 4 månader minst. Och sen kanske du ändå inte får fram någonting som faktiskt går att publicera eller som på något avgörande sätt förändrar bilden av det.
Mattias, där sätter du ju fingret på en av utmaningarna. Nu helt plötsligt så ser vi ju att det dyker upp reportrar som har titeln säkerhetspolitisk reporter eller försvarsreporter eller så. Det finns poddar som sänds av Aftonbladet och Sveriges Radio och andra som behandlar den här typen av frågor. Men under snarast 2 decennier så har vi liksom avrustat den kompetensen. Och på samma sätt som mediebolagen lite snabbt fick så att säga, återanställa och rekrytera medicinreporter under pandemin, så ser man ju nu att vi försöker stärka kompetensen kring säkerhet och försvarsfrågor. Men där har vi nog en brist fortfarande, tror jag.
Jag delar den bilden, och när vi utvecklar vår försvars- och bevakning så är
att koppla ihop våra riksnyheter med våra lokala redaktioner är helt avgörande. Som du nämnde, Thomas, att just utveckla nya uppdrag och en ny typ av reporter är jätteviktigt, men de kan inte verka ensamma, de måste samarbeta på nya sätt.
Om man tänker på början av 2000-talet, då åkte i alla fall kvällstidningarna ut på jobb varje dag. Nu har vi ju personer som kanske har suttit på redaktionen i ett år utan att ens åka ut på någonting. Och anta då att det är någon det blir ett skarpt läge och vi behöver skicka ut folk till att rapportera om ett hus som har bombats. Jag tror att man skulle behöva titta igenom, se igenom överhuvudtaget hur, liksom, vad reportrarna har för skolning i att jobba på fältet.
Inte bara reportrar, Karin. Ni har ju, du är ju utgivare för Riksnyheter. Mm. Men ni har ju, precis som lokaltidningarna, lokala utgivare. Mm. Och det är klart att en del av de så att säga, publiceringsövervägarna som man ska göra, vi är ju inte riktigt så här, vana som ansvarig utgivare att fundera kring så här, kan jag ha ett fotografi på de här soldaterna, eller rimligt att berätta att det finns leopardstridsvagnar i hamnen, eller berätta då för en potentiell antagonist, en fiende, var de svenska förbanden finns. Alltså när vi pratar publicitetsskada, då är det ju helt andra frågeställningar. I de här frågorna finns det ju inget stöd i de så att säga medietiska reglerna och de paragrafer som finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som ska gälla vid krig. De har ju ingen utgivare som är verksam idag någonsin ställs inför. Så vi får ha respekt för att det är lite ny materia också.
Verkligen, verkligen. Och där sätter du fingret på något som just nu hos oss är oerhört levande diskussion. Vi hade så sent som igår ett slags seminarium för utgivare på SVT som handlade om de här frågorna. För det är inte prövat tidigare. Vi behöver stöd och också återigen, vi måste samarbeta.
Jag tror att här finns det också stora lärdomar att dra från Ukraina. Om man tittar på hur försvarsmakten och medierna där samverkar. Men då har du ju också de här problemen. Ja, okej, vi tog en bild, du ser horisonten på den här i samband med den här lilla delen där. Då behöver man ju ha en öppen diskussion om, okej, kan vi publicera den här bilden? Eller vad kan vi göra för att kunna publicera, ta bort det där och gör så?
Jag tänker att vi ska stanna kvar lite i Ukraina just, för redaktionerna har ju under de här åren när det fullskaliga kriget har rasat lärt sig en hel del och haft en tät bevakning. Men hur gör man då egentligen för att hitta fördjupningar och inte bara avge lägesrapporter? Mattias, det kanske du kan börja svara på.
Ja, men alltså, det bygger ju väldigt mycket på att man får, tycker jag, tillgång till soldaterna, man får komma ut i fält och prata med dem. Och det går ju, det är ganska okomplicerat egentligen. Men sen